Sveriges Radio.
Från oss alla till er alla ett riktigt gott snedtänkt ungdomar. Det är dags för Snedtänkts årliga julspecial. Tidigare år har vi gått igenom udda julmusik. Vi har tecknat tomtens levnadshistoria och vi har tittat på tv-kalendrarna. Den här gången ska vi prata om jul-tv i största allmänhet. Och vi som ska göra det är ju då jag, Kalle Lind. Mig är ju snedtänkt lyssnaren hyfsat van vid, förutsätter jag. På andra sidan har vi Mattias Axelsson. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Du sitter i Göteborg, Sveriges framskärt.
Om du vill så kalla det så kan vi väl säga så, ja. Absolut.
Ja, men jag sitter i Malmö och jag har dig med på länk. Det är viktigt när man gör podd att man är transparent.
Mm, jag har hört det.
Jag har på mig byxor, skjorta, skor.
Jag tänker inte säga vad jag har på mig för det kan bli anmärkningsvärt i radio.
Ja, okej. Okay. Nu blir jag lite nyfiken.
Jag kan ta ett kort och lägga upp det på något socialt medie så får vi se vad jag okay. får tittarna, eller lyssnarna se vad jag har på mig.
Mm-hmm, spännande. Jag ljög när jag sa att jag har skor på mig. Det har jag aldrig när jag är inomhus. Utan jag har någon sorts, ja, det är väl skofall, någon sorts inne tofflor. Så nu vet du det också. Så nu har du en bild.
Ja, vad skönt att du sitter där i strumplästen.
Vem är du?
Jag är gymnasielärare i grunden, undervisar i samhällskunskap och historia, men har intresserat mig för svenska högtider och traditioner under de senaste dryga 10 åren. Jag började blogga en gång i tiden när det var hett, någonstans runt 2007 tror jag det var, så började min blogg Högtider och traditioner där jag skrev om svenska.
Jag vägrar tro att 2007... Alltså, då börjar jag blogga, så då kan det inte ha varit hett längre.
Nej, jag brukar också vara en sån där som hoppar på trender lite sent och tror att jag hänger med. Men visst, det var nog inte så hett 2007. Men det var i alla fall tillräckligt tillgängligt för att jag skulle kunna börja blogga 2007. Och då började blogga om svenska högtider och traditioner. Bland annat då svenskt julfirande i allmänhet och kanske jul-tv i synnerhet. Jag har skrivit ganska många artiklar om det på min blogg. Och sen har jag även skrivit en bok nu som släpptes för ett par veckor sedan som heter Tacos tvättstuga och tack för senast. Svenska vanor till ö. Det är bland annat också skrivit lite grann om jul-tv. För det är liksom, ska man skriva om svenskt julfirande så går det inte att komma ifrån att vi faktiskt kollar väldigt mycket på tv under julafton.
Och åtminstone förutsätts vi göra det. Alltså det är någonting tidningarna har trummat upp väldigt mycket och sådär i alla tider. Och inte minst har ju tv, både SVT på den tiden de hade monopol och sen de fick diverse konkurrenter, bullat upp till jul. Jag gissar att det har haft att göra med att vi är lediga då.
Ja, alltså dels så har vi ju de här kanske programmen som vi ska prata om idag, de som är liksom julaftons traditioner, jag tänker framförallt på Kalanka och Carl Bertil. Men sen så, precis som du säger, så brukar ju den, på den tiden det fanns tv-bilagor, det kanske finns fortfarande men jag köper inte dem längre, så gjorde man ju alltid en stor grej under jul att nu kommer de här filmerna och de här stora serierna som lanseras på SVT. Det brukar alltid vara någon sån historisk drama eller historisk exposé som de visar under, gärna något bergmanskt eller liknande.
Just det, flaggstångs-tv kallas det internt på SVT.
Ja, var kommer flaggstångs-tv ifrån?
Jag kommer inte ihåg, men det är väl en bild. Men jag använder ju gärna sådana bilder, tv som lägereld. I det här fallet så är det väl någonting som, där man hissar flagg, där man är, som har lite särskild svansföring.
Ja, just det. Men jag tror att det är en bra benämning på det. För att man, om det är någon gång på året som Sveriges Television verkligen lanserar något sånt här, någon påkostad produktion, så är det ju under, kanske inte under julafton, men under mellandagarna i alla fall. För det är ju, vi som du säger förutsätts titta på tv under den här perioden på året.
Ja, vi har ju åtminstone tiden.
Alltså, jo, precis.
Den absoluta majoriteten är ju ledig. Mm. Och har möjlighet. Och jag som själv har jobbat mycket på jul i olika verksamheter där man måste ha bemannat dygnet runt. Även jag har tittat mycket på tv för den sortens arbeten. Alltså på olika former av gruppboenden och sådär. Mm. Även där så tittar man ju på tv. Mm. Jag har nästan tittat mer på tv när jag jobbat än när jag varit ledig.
Det är ett gött jobb man kan ha ändå, att när merparten av tiden går till att titta på tv.
Ja, precis. Sen kanske man avbryts mitt i tv-tittandet av att någon gubbe kommer ut och har ryckt ut sin kateter, och då plötsligt så försvann julmyset på ett ögonblick.
Men där är ju den som det fina med de här som jul-tv-traditionerna som är Kalanka och Albertil, att det gör det ju inte jättemycket om någon rycker kateten under jultomtens verkstad, för du vet ändå vad som händer, så du kan komma tillbaks en kvart senare och liksom ändå falla snyggt in i programmet.
Ja, så himla sant. Du, vi tar och zoomar in på ett antal olika jul-tv-traditioner. Ska vi börja där alla förväntar sig att vi ska börja?
Kalanka.
Heter det Kalankas julparad, eller vad heter
Nej,
det?
Programmet heter ju numera Kalanka och hans vänner önskar god jul. Det är så den skrivs i tv-tablåerna. Sen kallades det inte riktigt så när det började sändas på 60-talet, utan då var det en annan titel. Men Kalanka har alltid varit med i titeln, vilket ju för övrigt är ganska roligt, just för att Kalanka spelar en ganska liten roll i det här entimmesprogrammet. Han är ju bara med i ett eller två klipp, har han varit med i några gånger, men han, alltså Musse Pigg och Piff och Puff tar ju betydligt större plats till exempel, eller Benjamin Syrsa för den delen. Men ändå så kallar vi det Kalanka, och lite förkortat Kalankas jul brukar vi väl säga.
Ja, Kalle tror jag folk i allmänhet gärna säger. Vi måste ju säga Kalle klockan tre.
Ja, då vet alla vad det är. Och då är det inte liksom en förkortning av Carl Bertil. Honom kallar vi inte för Kalle, utan Nej, det är Kalanka vi syftar på då.
Ja, precis. Men en rolig detalj är ju att julkalendern internt på SVT, åtminstone bland chefer med Stockholms påbrå, den heter ju Julkalle. Årets Julkalle. Så att det finns ju risk för förvirring.
Ja, alltså om någon skulle säga julkalle till mig, jag umgås ju inte med Stockholms chefer på Sveriges Television.
Nej.
Så skulle som julkalle, ja men då är det Kalanka klockan tre som man tänker på. Och även Kalle klockan tre kan ju vara ett sånt här uttryck. För det är ju den här tiden är ju någonstans också den heligaste tiden. Alltså, förutom kanske tolvslaget vid nyår, så är det väl 15.00 på julafton som är den tiden som vi alltså vet vad vi ska göra under året.
Det här att det heter Kalanka, att ha med Kalanka i titeln, det är ju egentligen inte så anmärkningsvärt när man tänker på det, för att Kalanka är ju en symbol inte bara för Disney i största allmänhet, utan i svensk jargong. Alltså när jag var liten så hette ju serietidningar Kalanka-tidningar. Här kommer jag med en påse Kalanka-tidningar, kunde mig med att säga när hon hade fått av någon väninnas något äldre barn. Och sen så, det var ju inte en enda Kalanka och Company i den högen.
Kunde det vara 91 eller Knasen eller något liknande?
Ja, eller Peo.
Ja.
Eller Dennis. Eller i värsta fall så Silverpilen eller något som jag... kunde man ha otur? Nej, men alltså, Kalanka det, har ju sen... Alltså det var ju också en av de första serietidningarna som lanserades, och jag tror den första som lanserades med succé som påföljd. Alltså redan 1948 tror jag att tidningen kom. Så den har ju som fått någonstans symbolisera hela sin genre.
Jo, jag tänker liksom att när det lanserades i Sverige i början på 60-talet, så när vi tänkte Disney, när vi tänkte tecknat, så var det Kalle Anka vi tänkte på. För precis som du säger, då hade ju serietidningen funnits i Sverige ett antal år. Och det var det vi tänkte på. Så även om det är liksom rent, ja men det är konstigt just för att Kalle Anka spelar så liten roll, så konstigt är det ju inte, för att ja, men det är det vi tänker på när vi tänker tecknad film eller tecknat överhuvudtaget egentligen.
Och detta är hur som helst en tradition som sträcker sig tillbaka ända till 1960,
om vi ska titta i Sverige. Det är 24 december klockan 16.00 så sändes Kalanka och hans vänner önskar god jul första gången i Sverige.
Och då är det svartvitt?
Då är det svartvitt, och då är det ju någonting sensationellt egentligen, för att det visas tecknad film på tv. Och jag tänker liksom att man bör ju egentligen, för att förstå det här fenomenet, Kalanka backa ytterligare några år. Alltså titta på 50-talet. Dels det som händer i Sverige under 50-talet med tvn, men också hur Disney i USA lanserar olika grejer på 50-talet. För det är ju på 50-talet som tvn kommer till Sverige. Det är då vi får tv för första gången i Sverige.
1956 startar ju Radiotjänst, som jag tror det fortfarande heter då, sina
Precis.
Reguljära sändningar.
precis. Jag tror att några år tidigare så hade man börjat sända i Danmark och så hade Sverige tittat på Danmark och så hade det kommit en utredning kring, ja men vi ska väl också ha liksom T-reglerade tv-sändningar här i Sverige. Och då var det ju en diskussion där, hur ska man finansiera, hur ska man betala för det? Och väldigt förenklat såklart, så på det borgerliga hållet så pratade man mer om att reklamfinansiering är väl inte helt orimligt, medan på socialdemokratiskt och vänsterhåll så såg man att ja, men licenspengar, det är det sättet för att vi ska kunna ha en oberoende television. Och det var ju den sidan som vann, för det var ju en väldigt tydlig dominans i svensk politik under 50-60-talet av Socialdemokraterna och Vänstern, och det var ju det som dominerade. Så det är inte jättekonstigt att vi fick licensfinansierad istället för reklamfinansierad tv 1956. Och sen så växte ju det här ganska fort, och man brukar väl säga att fotbolls-VM 58 i Sverige är det som liksom får tv att slå igenom på bred front. Att det är då folk börjar köpa tv-apparater i ja, liksom någon större utsträckning.
Och sen OS i Rom 1960, då kommer ytterligare en stor klick. Då har väl dessutom apparaterna blivit något lite billigare att köpa.
Jo, precis. Och tittar man då på tv-tablåerna, så vad är det som sänds i tv under de här första åren, så är det ju, alltså dels så är det ganska kort sändningsdagar. Jag tror att man börjar sända tv så där vid 5-6 på kvällen och slutar vid 10. Så det är ett par timmar på sen eftermiddag kväll som det sänds tv. Och det är väldigt lite, för att nästan säga inget alls av tecknad film, utan det är så väldigt tydligt när man tittar. Framförallt sen om man tittar vidare på 70-talets tv-tablåer, att det finns en väldigt tydlig fostrande idé. Det vi ska visa här i tv, det är sånt som på något sätt ska vara bra. Det ska vara som ett filter, vi ska inte visa vad som helst på tv. Så tror jag, ibland så är den bilden är lite överdriven, om att det liksom inte visades ganska mycket amerikansk film och sånt på tv på 70-talet. Men det är ändå så att det finns ett filter där, att vi släpper inte igenom vad som helst, och vi kan inte släppa igenom tecknad film hur som helst.
Nej, och ganska tidigt så börjar man visa olika amerikanska serier. Man visade Bonanza, alltså Bröderna Cartwright. Och
precis.
Man visade alltså Familjen Flinta, som ju var en animerad sitcom av Hanna-Barbera. Den måste ha börjat gå 62 allra senast. Och sådär, så det fanns ju andra saker i utbudet. Och sen så, alltså när man pratar om fostrande och man pratar om fiber-tv, alltså till skillnad från snabb kolhydrats-tv som vi kanske har idag på ett annat sätt, så ska man ju också förstå att det var inte bara alltså fostrande i bemärkelsen pekpinnigt. Det fanns också mycket som var konstnärligt experimentellt och så.
Precis.
Men som ju krävde någonting av mottagaren. Man kunde inte sitta och gapa och räkna med att bli sondmatad, utan man fick ju liksom någonstans spjälka det man fick i sig.
Ja. Jo, alltså det är klart, som man säger, att den bilden som finns ibland av att det, liksom, det bara var svartvita dockfilmer från Tjeckoslovakien som sändes i Sverige på 60-, 70-, 80-talet, den är ju fel. Alltså det sänds ganska mycket, eller mycket, det sänds en del animerat och ganska mycket så amerikanska filmer, amerikanska serier.
Men just, en av de första saker som köps in överhuvudtaget, alltså redan 56, det är ju Lucy Show. Alltså den amerikanska sitcom-serien med Lucille Ball, som är lite grann liksom alla sitcoms urmoder. Den köper ju SVT, eller Radiotjänst som de fortfarande heter, alltså mer eller mindre dag ett.
Precis. Men just den här, det som blir speciellt om vi då ska återknyta till ämnet, nämligen Kalanka på julafton.
Ja, just det.
Det var det vi skulle prata om, tänkte jag, kanske.
Ja, okej, okay, fortsätt då.
Nej, men det som är grejen där, det är just att Disney-film och de liksom kortfilmer som sänds i Kalanka, det är ju egentligen enda gången på året som du kan se Disney-film på tv. Tidigare så har du varit tvungen att gå på bio för att se Disney-filmer. Och går du tillbaka till 20-30-talet, så då sänds det ganska mycket, eller visas det ganska mycket just julfilmer på bio i Sverige. Men att kunna se det på tv, det är ju någonting som är helt nytt här 1960. Och då, för att förstå vad det är som gör att vi överhuvudtaget visar det här på julafton, så får vi återigen då backa tillbaka till 50-talet, men hoppa över Atlanten bort till USA. För det är ju där Disney 1950 gör sin första julshow i tv, som heter One Hour in Wonderland.
Well, we've been invited to a tea party at the Walt Disney Studio. A tea party? Yes, holy mackerel. I thought that stuff went out with the bustle.
Oh, Charlie.
I'm sorry, Bergen.
I can't make it.
Why can't you make it?
Well, I busted a string on my tea bag. Oh.
Och det här var ju mer eller mindre en reklamfilm för att kunna lansera Alice i Underlandet, som var då långfilmen som Disney producerade 1950-51 där. Och sen så sände de ytterligare några julshower under 50-talet. Och sen 1958, den 19 december, är ett viktigt datum, för det är då den här From All of Us to All of You, alltså från oss alla till er alla, som har blivit en klassisk fras, sänds på amerikansk tv. Och det är den som sen köps in i ett, liksom, ett paket. För det är inte så att Radiotjänst åker över till USA, ser just den här filmen, tycker att den här var bra, den ska vi visa på julafton. Utan From All of Us to All of You är ju en del av ett paket av olika filmer. Framförallt naturfilmer som Disney gjorde. Som då köps in av Gunnar Oldin, som var filmredaktör på Radiotjänst. Och sen så kommer han hem med ett paket filmer som... Mest av dem har väl glömts bort, men just From All of Us to All of You lever ju kvar ytterligare då, blir det 60 år senare.
Ja, för att den har visats varje år sedan dess, är det så? Eller har det varit några uppehåll?
Det har faktiskt inte, till skillnad från Melodifestivalen som det ju har varit några uppehåll, så är det ett program. Så det har sänts varje julafton, varje år, från 1960, på lite olika tider. Första åren så sänds den 16.00 och sen så fram till slutet på 70-talet så byter det lite tid. Men från 70-talet så är det dessutom klockan 15.00 varje julafton.
Hur ser den ut från början, filmen? För att det, man ser ju, när man tittar på det idag, så ser man ju att det finns fragment kvar av någonting. Alltså, av en mycket mer sammanhållen liten show.
Ja, alltså det är ju så fascinerande när man tittar på det som sänds idag. Alltså det vi ser på julafton idag. För det är ju verkligen som du säger, det är ju ett hopklipp. Och det är ganska dåligt klippt. Och det är ganska dåligt dubbat.
Ja, vilken lustig kör. Arakuan, den här hackspetten är djungelns pajas. Men vänta, det är något fel på den här bilden. Vad är det där?
Dåligt dubbat, alltså, och dessutom är det ju slitna kopior av vissa filmer.
Alltså, ja, men precis.
Med massa skrap och så på rutan. Och i olika format. Alltså man ser, nu bytte de här från någon sorts brevlådeformat till någonting som är uppblåst och som gör att jag inte riktigt ser högerkanterna.
Nej, men precis. Och det här är ju någonstans, det är ju så intressant just för att det har ju varit en diskussion i Sverige i samband med de här liksom julraserierna som numera har blivit en tradition i Sverige de senaste 5-6 åren, att vi ska alltid rasa mot någonting på jul. Så det som folk irriterar sig på bland annat är att när det ändras någonting i Kalanka ska man ju hänga upp sig på, som det var 2012 när man klippte bort scener ur Jultomtens verkstad. Men då ska man ju komma ihåg att originalet som sändes 1960 är ju väldigt olikt det som sänds idag. Alltså det har ju varit massa filmer som har plockats bort och lagts till, och dubbningar som har gjorts om och lagts på. Att man visade i svartvit och sen i färg. Men ska man då, för att svara på din fråga, vilka filmer, alltså hur såg det originalet ut? Ska man dra det snabbt så... För det första så är det två kortfilmer av de här Silly Symphonies. Och det är då i Jultomtens verkstad.
Och visar de då hela den? För att det är väl bara halva vi ser nu för tiden?
Nej, den som visas då 1960, det är ju i princip hela Jultomtens verkstad. Förutom att man då har klippt bort en scen i början där jultomten, när han sitter där och läser om Molly och hennes spenat och den biten. Så fortsätter ju den att han läser ett jättelångt brev, en ganska invecklad historia. Den scenen är bortklippt.
Dear Santa Claus, I'm Billy Brown. Here's a list I've jotted down. I want a giraffe and a duck and a whale, a cow and a pig with a 7-foot tail, a tiger that roars and a leopard with spots, a barrel of monkeys, a pony who trot. I want a baboon, a dog that'll bark, a walrus, a herring, a hog and a shark. Ha! I'll give him Noah's Ark.
Och sen även en scen i slutet på den här filmen, bortklippt, där tomten sjunger en sång när han står, precis innan han ska åka iväg med sina renar och sin släde, så sjunger han en sång. Och jag har sett den finns ju givetvis på YouTube, och den är också så här ganska lökig, den passar egentligen inte in, så det är inte så jättekonstigt att den är bortklippt.
Och sen måste faktiskt... jag också fråga, Mattias, alltså är den filmen, dess ursprung, är den Silly Symphony? från början, ja. Eller är den gjord för den här jul-tv-specialen?
Nej, det är en Silly Symphony. Den gjordes 1932 och var en av de första Silly Symphony som gjordes i färg. Jag tror att det är den andra som man gör i färg.
För lyssnare som inte är helt med på vad vi pratar om nu, Silly Symphony är alltså en filmserie, kortfilmserie som Walt Disney gör på 30-talet. Det är bland annat där Donald Duck första gången förekommer. Det är en Silly Symphony, den om The Wise Little Hen som kommer 34. Mm. Och Hayavata, den lilla indianpojken, han debuterar också i en Silly Symphony. Det vill säga väldigt konstnärligt ambitiösa, både musikaliskt och visuellt ambitiösa, små, om det kan vara 9 minuter. De här små filmerna.
Någonstans strax under 10 minuter, tror jag att de gör 75 filmer mellan, alltså från 29, kanske 10 år framåt någonting.
Who's Afraid of the Big Bad Wolf är ju också en Silly Symphony.
Och de, alltså tittar man på, alltså de håller ju fortfarande måttet, alltså de är ju fortfarande oerhört vältecknade och välgjorda, alltså där märker man ju att där har ju tecknarna och de som har gjort manus och så vidare lagt ner väldigt mycket tid. Och tittar man på Jultomtens verkstad så är ju den, alltså den är ju jättesnygg fortfarande tycker jag. Det är jättemycket fina detaljer och den är välgjord. Men det som man också faktiskt glömmer bort, det är att under de första årtiondena så var ju den här scenen med den svarta dockan som åker ner för rullbandet och den här karikatyren av en jude som är med i leksaksparaden i slutet. De är ju inte heller med i början, utan de återkommer, eller finns med först från, jag tror det är 1983, som man som, helt plötsligt bara så är de där igen. Och sen så klipps de bort igen 2012. Så under de första åren så är inte de två scenerna som det var så mycket diskussion om för 5-6 år sedan, de är inte med överhuvudtaget i det här.
Nej, för att hela den sekvensen med där julklapparna paraderar är borta, eller är det just de två?
Nej, det är just den med juden, alltså den här dockan, Pickanani dockan som den är inte, hon är inte med i julklappsparaden, utan hon åker ju ner för rutschkanan tillsammans med en annan docka och säger mamma. Och sen så, men tittar man sen på övriga julklappsparad så är det ju ganska många stereotypa bilder där också av kineser och av svarta personer. Så att det finns ju, där skulle man ju kunna klippa med saxen ganska ordentligt om man ska ta bort alla stereotyper.
Mm.
Nej, men sen, bara en sak, för du sa där att om det var halva i Jultomtens verkstad som vi visade, för det finns ju ytterligare, det finns ju en fortsättning på den här, det gjordes ju en kortfilm lite senare.
Ja, men där tomten kommer till något, alltså så som man gör i USA, kommer via skorstenen och strumporna och hela den biten, släden. Precis. Och renarna.
Precis, det är The Night Before Christmas, och det är ju inte samma, utan det är ju en fortsättning, det är ju en separat film, och den har aldrig visats just på julafton i samband med Kalanka och hans vänner önskar god jul. Den kan säkert ha visats i något annat sammanhang. Den kan visas i något Disney-dags eller Disney-time eller något liknande. För jag har ju ett tydligt minne av att jag har sett den som barn. Men den har aldrig varit med på just julafton. Utan den är som en separat film som kom ett par två år senare. Som också som en Silly Symphony.
Vi är fortfarande på originalsändningen 1960. Det här kan ta en stund. Okej, nu har vi...
Vi har tagit den första filmen.
Vad händer sen under den här timmen 1960?
sen har vi en av mina favoriter, Kalanka och nötkriget, eller Kalanka som jultomte som den också heter ibland i svenska översättning. Toy Tinkers heter den på engelska. Och det är ju en av de första som försvinner från julaftonsprogrammet. För under de första, vad blir det? Från 1960 till 1966, alltså de första 7 åren, så är det exakt samma filmer, exakt samma koncept. Alltså då är det i princip originalet from All of Us to All of You som visas. Och då är den här Toy Tinkers med. Och eftersom den slutade visas 1967, eller slutade visas 1966, byttes ut 1967, så är det ju väldigt få av oss som har sett den liksom in real life på julafton. Men givetvis kan man ju se den på YouTube. Och det är ju den här filmen där den är ganska lik Plutos julgran som ju visas numera. Skillnaden, man byter ut då Musse mot Kalanka. Och eftersom man byter ut Musse mot Kalanka så blir den ju givetvis mer våldsam. För det ska man ju komma ihåg att alla de här Kalanka-filmerna som visas på julafton, där, alltså Kalanka är ju, han är ju mer eller mindre psykopatisk i dem. Han är ju helt galen i hur han behandlar de olika djuren som Piff och Puff i det här fallet. Han liksom skjuter på dem, slänger bomber på dem. Oerhört våldsamt inslag.
Ja, men så såg ju överhuvudtaget den amerikanska humorn ut under... Mm. Ja, jag vill säga under första halvan av 1900-talet. Alltså det är ju väldigt liksom aggressivt. Mm. Det är väldigt mycket, alltså allt från Helan och Halvan till Three Stooges eller, och inte minst då, all animerad film, Tex Avery eller Max Fleischer eller Disney. Alltså det är ju betonat, alltså det är ju väldigt centrerat kring att folk får saker i huvudet. Tom och Jerry.
Tom och Jerry är ju helt galet. Nej, men alltså Kalanka och Nötkriget är ju, alltså den är ju väldigt, väldigt våldsam som sagt, och den är ju en av de första då som försvinner när man ändrar i programmet 1967. Men jag har ju tittat på den ett par gånger på nätet, och ja, den är ju väldigt rolig, och den är ju framförallt väldigt julig. Det är ju ett jultema som Kalle tar in julgranen, och de bygger försvarsmurar med hjälp av julklappar, och sen så, som sagt, han behandlar ju Piff och Puff riktigt, riktigt illa, så att det är inte jättekonstigt kanske att saxen sätts där någonstans i mitten på 60-talet om man plockar bort den här scenen.
Men det här programmet då, From All of Us to All of You, alltså det är från början, alltså Disney, Walt Disney Company, har satt ihop en liten kavalkad av olika filmer de tidigare gjort på tema jul, och sen byggt en ny ram då med Benjamin Syrsa och Tingeling.
Ja, i alla fall de här två första kortfilmerna som visar, där finns det ju ett tydligt jultema. Och sen så, som du säger, de knyts ihop. Det börjar ju med att Walt Disney krymps ner till ministorlek.
Just det, Uncle Walt personligen medverkar också i originalfilmen.
Precis. Och han är ju med även under de första svenska åren. För det är ett i princip originalprogram som TV då i Sverige visar på julafton mellan 1960 och 1966. Så även där så krymps Walt Disney ner till ministorlek. Och sen så är det Benjamin Syrsa som är, ska man säga, julvärden tillsammans med Tingeling. Så trollar hon fram, eller så presenterar han de här olika filmerna. Och de första två filmerna, det är ju då kortfilmer. En Silly Symphony och en senare. Sen så kommer ett avsnitt, eller en sekvens, eller en del i programmet som kallas för Memorable Moments. Och då blir det ju att Disney har plockat ifrån gamla långfilmer scener. Långt ifrån alla, eller egentligen inga alls, är ju direkt kopplade till jul där. Utan där är det snarare roliga sångnummer som man har plockat in. Och då är det Peter Pan, Bambi, Pinocchio, Lady Lufsen, Snövit och Askungen. Det är liksom scener från de filmerna som är med i det här Memorable Moments.
Och då är ett par av dem finns ju fortfarande med i kavalkaden. Då har vi alltså Snövit och vi har Askungen.
Och Lady Lufsen.
Och Lady Lufsen. Och det är ju alldeles riktigt att Bella Notte har ju egentligen ingenting med just den vackra julaftonsnatten att göra.
Nej, men sen så har det ju blivit lite så att Bella Notte har blivit en julmelodi i Sverige. Att när vi hör Bella Notte så tänker vi på jul. Alltså vi tänker att Bella Notte är den vackra julnatten. Eller åtminstone den sången tänker vi oss som en julsång. Vilket ju från början är, nej men det har ju ingenting med jul överhuvudtaget att göra egentligen.
Nej, just det. Men så här ser också originalversionen ut. Alltså att det är lite grann någon sorts best of.
Ja, man har plockat de bästa filmerna från Disneys produktion från 30-, 40- och 50-talet egentligen. Och så tar man sekvenser ifrån de här filmerna. Och särskilt då kanske sångnummer. Snövit är ju den här... Nu kommer jag inte ihåg hur det är.
Vad sång är dum, den är ju ingenting. Men vad gör det om 100 år
när allting kommer king? Precis, och Askungen är ju när de ska sy och vissla och sy hennes klänning. Det är också en sån här ganska lustfylld scen där de får sjunga och liksom göra en grej. Och även Lady Lufsen så är det en sångmelodi. Jag tror att även i Peter Pan är den första där, så det är när de flyger ut över London.
Flyg iväg, gissar jag.
Ja, precis. Så det är väl egentligen bara Bambi på isen som inte har något sångnummer i sig, skulle man kunna säga.
Och Bambi vet jag, den fanns ju fortfarande med i kavalkaden när jag var en liten grabb i början av 80-talet. Och det vill jag minnas att det var rätt mycket liv om den, för att det var många föräldrar som tyckte att den var obehaglig för att Bambi slår sig ute på isen. Och på till skillnad, ja, det går till och med att argumentera så att, alltså att det ena är ju överdrivet slapstick-våld, men i fallet Bambi så är det ju stackars rådjurskid som på riktigt, alltså den är ju tämligen realistisk i sin skildring.
Ja, och det är ju lite intressant, men om man tittar på just Bambi så skulle det, alltså historien om Bambi fanns ju med hos Disney ganska tidigt, men man valde att inte, den skulle egentligen vara den andra långfilmen, men det är väl Snövit som är deras första
och sen
långfilm från Disney. Ja, precis. Och egentligen skulle ju Bambi varit den andra filmen, men man ville ju just att djuren skulle vara så realistiskt tecknade så att man, det var realismen som var det viktigaste. Och då menar man att då fanns inte den tekniken, eller man hade inte den kunskapen när man skulle göra filmen, så det fick ju vänta till 1942 då man ansåg att men nu kan vi göra en film där djuren är realistiska. Så det är klart att, visst, jag köper den, att det ser ju värre ut när Bambi, som är ett realistiskt då djur, slår sig, än när Piff och Puff, som är väldigt tydliga karikatyrer, gör det.
Mm. Nåväl, okej, men så här ser då det ursprungliga urvalet ut. Och sen så visas detta på något vis okommenterat, eller jag gissar att det är en stor hype kring det varje år. Men det är den här kavalkaden som sen visas varje år.
Och det som också man ska, den är inte riktigt slut, det finns ju en avslutning då att Benjamin Syscha sjunger Ser du stjärnan i det blå från Pinocchio. Det är ju det som liksom någonstans rundar av hela den här julaftonskavalkaden av filmer. Och då är det ju Bengt Feldreich som får sjunga den här melodin, för det är ju han som spikar hela programmet. Gör en sån här kallas lektorsdubbning, kallar man det, när man inte liksom synkar, så plockar bort originalljudet utan pratar ovanpå, så som man till exempel gjorde, i alla fall att inte man gör det längre i djurfilmer, så lägger man liksom rösten ovanpå den amerikanska, och det är ju så som Bengt Feldreich gör det. Och han sitter ju i en studio, för det är det här, man har köpt in de här tiotalet filmer ifrån Disney, framförallt djurfilmer, som då Bengt Feldreich får spika allihopa, alltså göra rösten på, för att han är en radioreporter som är van vid att prata, och han är enligt uppgift duktig på att göra den här typen av live-kommentering som det blir. Och sen som en sista film så får han göra just Kalankas jul. Och då har han berättat i någon intervju som jag läste för inte så länge sedan att när det kommer till den här sista scenen, han är inte förberedd på att han ska sjunga Ser du stjärnan i det blå, utan han är liksom tänkt att han ska lägga bara en pratröst, och sen så står det liksom i manus Benjamin Syscha sjunger, och då får han helt improviserat sjunga, och han har ju kanske inte världens bästa sångröst, utan det går ju lite lätt upp i falsett där och spricker på rösten.
Och nu till slut förbereder Benjamin Syscha och jag oss för årets sånginsats. Just believe. Ser du stjärnan i det blå, allt du önskar kan du få.
Men det har ju liksom blivit en del av charmen. Det är så man vill att det ska låta. Hade det varit en perfekt liksom tonträff där, så hade det inte varit riktigt på samma sätt och lika minnesvärt, kan jag tänka mig.
Men efter detta så har Feldreich kallats in till speakerbåset varje år för att göra lite nya små dubbningar i takt med att nya filmer har lagts till.
Ja, framförallt så under de senaste åren innan hans bortgång nu här i höstas så gjorde han ju varje år en ny röst, alltså på, för att från, jag tror att det är någonstans i slutet på 70-talet, början på 80-talet där, som man från Disneys sida började lägga in nya filmklipp från de här liksom Disney-filmerna som ska komma. Jag tror att Robin Hood är den första som liksom läggs på det sättet, och sen så är det ju en ny film, en eller två nya filmklipp från Bilar, eller från Mulan, eller från Aladdin, eller från Lejonkungen, eller vilken film det nu är som är Disneys stora film det här året.
Ja, alltså det är ju ren reklam som Disney får på absolut bästa prime time. Ja, nej, men precis. Alltså, det stora public service-bolaget upplåter åt världens största mediebolag en några minuter primetime-reklam varje år på julafton. Det är ju helt okontroversiellt att säga. Så är det ju. Det här, ja, ja. För det är ju den filmen som kommer att släppas som det visas en snutt ur. Det är ju inte en klassiker än. Det är väl en klassiker to be. Men för det blir ju Disney-filmer någonstans per automatik. Mm. Så är det sedan ett antal år tillbaka. Men jag tänker, ett par av dem numera liksom, ikoniserade, alltså klassiska inslagen i Disneys julkavalkad. Jag tänker på Var nöjd med allt som livet ger och Djungelboken, och jag tänker på sekvensen av Robin Hood med mot Sherwoodskogen! De är ju, måste ju vara tillagda i efterhand. Djungelboken kommer 67, Robin Hood 73.
Precis, alltså det är ju sådana filmer som har då lagts till i efterhand som inte är del av originalprogrammet. Och den svenska versionen av det här programmet, det är ju liksom unikt i den meningen att det är, alltså vi har ju så här klippt och klistrat och lagt till och dragit ifrån och gjort liksom med förmodligen, jag skulle tänka, utgå ifrån att Disney har gett sitt godkännande till hur den är klippt på något sätt. För det är ju ändå Disney som har liksom rättigheten. Det var ju Disney som 2012 bestämde att de här scenerna från Jultomtens verkstad skulle klippas bort. Det var ju inte en censur från Sveriges Television, utan det var Disney som sa att de här ska bort. Och då får ju SVT rätta sig efter det. Så att någonstans så tänker jag att de är ju okej med hur, alltså hur riktigt illa, om man tar Robin Hood som exempel, den sekvensen som är från Robin Hood. Alltså där har vi ju en ganska lång sekvens där när de ska hämta guldet ifrån prins John. Men sen så det är ju jättemycket som är bortklippt, och sen så den här woodladdy-woodladdy-biten i slutet är ju liksom helt off. Den hänger ju överhuvudtaget inte ihop med resten av berättelsen. Så om man inte sett filmen Robin Hood så förstår man överhuvudtaget inte vad det är som händer här.
Nej, men det är det man kanske lite sugen på att se efter att hela familjen har samlats och tittat. Och då kan även den filmen ur Disneys fatabur bli aktuell på nytt. Så att
ja,
det är en historia med många vinnare.
Det blev ju en liten sån här minikontrovers 1998. För man kan ju säga väldigt förenklat att från 1985 ungefär så är programmet, förutom de här sista filmerna som är nya varje år, så är programmet ungefär ganska exakt på samma sätt som det är. Liksom. Det är inga större förändringar, eller inga förändringar överhuvudtaget egentligen sedan mitten på 80-talet. Förutom 98, då av någon anledning Sveriges Television hade missat att köpa rättigheterna till Robin Hood just. Så då var man tvungen att plocka bort just Robin Hood bara från det här
programmet. Där ska det förnyas regelbundet, ja.
Ja, på något sätt. Jag vet inte riktigt detaljerna i det här. För jag har ju liksom alltid tänkt att man har köpt det här som ett liksom paket. Men tydligen så är det individuella licenser eller någonting för varje film på något sätt. Så 98 hade man glömt att förnya licensen för, eller rättigheterna för Robin Hood. Så då sändes inte Robin Hood. Och då var det lite tidningsskriverier kring det här. Att folk hade ringt in till SVT och undrat varför är det ingen Robin Hood i år.
Mm. Det var det årets julrasande. En annan, numera liksom helt självklar beståndsdel är ju Tjuren Ferdinand. Också en film utan någon form av julkoppling. Och som jag inte riktigt vet ursprunget till, men jag gissar att det är en 40-talsfilm.
Ja, jag tror också att det är en film från 40-talet som... den kom väl i en ny version för inte så många år sedan.
En långfilmsversion.
En långfilmsversion av Tjuren Ferdinand. Jag har inte sett den långfilmsversionen. Men Tjuren Ferdinand har ju visats varje år sedan 1971. Alltså det var ju ett av de nya programmen. För under slutet på 60- och under 70-talet så är det ganska stora förändringar. Alltså man byter ut nästan varje år, så tar man bort något och lägger till något. Och 1971 så la man till Tjuren Ferdinand. Och den alltför bortglömda Jan Långben gymnastiserar. Den är det ingen som pratar om längre.
Nej, den rasar ingen mot.
Precis. Men om Tjuren Ferdinand plockas bort, då jäklar, då ska ni veta att då blir det raseri.
Det är detta hotar man i alla fall att göra något då. Gjorde man det också? På
1982 så hade man planer på att plocka bort Tjuren Ferdinand och ersätta den med Den fula ankungen. Och motiveringen var att man tyckte helt enkelt att ja, men programmet behöver förnyas. Precis som man hade gjort under 70-talet, att det var inget konstigt egentligen det här att man bytte vissa filmer och la till nya. Och då tyckte man att Tjuren Ferdinand, den är lite daterad, vi lägger in Den fula ankungen som då skulle vara lite... Nej, så här var det. Jag tror att det var att man ville ha en mer barnvänlig version. Att Den fula ankungen mer anpassas till barnen på något sätt. Men det här nosar till en tidning, jag tror det är Svenska Dagbladet, som först avslöjar i slutet på november att man planerar att plocka bort Tjuren Ferdinand. Och då blir det ju faktiskt på riktigt ett ramaskri. Eller åtminstone så tillvida att det skrivs oerhört mycket i tidningarna. Till exempel i Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, DN. De har ju väldigt många artiklar kring den här. Och man låter folk, inom citattecken, rasa. Och hur upprörda de är över att Tjuren Ferdinand ska plockas bort. Och Sveriges Television då får stå och försvara sig. Och då är det ju så att under julaftonsprogrammet 1982 så visas ingen tjuren Ferdinand. Men man lägger in den efter, alltså 16.00 när det ordinarie programmet är slut. Då sänder man tjuren Ferdinand. Så även under julafton 1982 så har tjuren Ferdinand sänds. Men det året sändes det inte som en del av programmet utan som efter programmet.
Och efter det så har det varit en självklar del av mixen varje gång.
Jag tror inte de vågar plocka bort tjuren Ferdinand utan att det blev sånt ramaskri kring
det. Men det här ramaskriet, det var alltså en 11-årig tradition som SVT hotade att tulla på.
Ja, och det är rätt intressant när man tittar på alltså hur snabbt går det för det här programmet att bli en tradition i Sverige. För jag tittade i arkiven, Svenska Dagbladets webbarkiv från tidningarna på 60-talet. Och då kan man komma, det första gången som det sänds är 1960. 1965 så skriver Svenska Dagbladet att Kalle Anka visas som vanligt på julafton. Och 1966 så skriver man att det är traditionsenligt Kalle Anka på julafton. Och 1967, då har det alltså gått 7 år från att det sändes första gången, så skriver man i Svenska Dagbladet att Kalle Anka numer också hör till de pålitligaste jultraditionerna, slutcitat. Så alltså på bara 7 år så har då Kalle Anka blivit en av de pålitligaste jultraditionerna. Så det går ganska fort här. För Kalle Anka att liksom etablera sig som en jultradition.
Och det här hänger ju ihop med hur tvn, eller som själva apparaten och televisionen, oerhört fort tar plats i de svenska hemmen. Alltså hur vi möblerar om i våra hem, hur vi lägger om hela vår fritid, hur föreningsverksamhet och biografer och restauranger och sånt där blir lidande. Eller för att förändra sina vanor och traditioner. Så TVn är plötsligt det nav kring vilket folkhem Sverige snurrar.
Mm. Och jag tror så här att hade Kalle Anka lanserats bara säg 10 år senare på 70-talet så hade det absolut inte blivit en sån etablerad och en sån stor tradition som det har blivit. Utan det är just att det lanseras här 1960 när tv är så nytt som medium. Det är det som är själva grundförklaringen till att det fortfarande är mellan 3 och 4 miljoner svenskar som varje år tittar på det här. För det liksom finns ett litet nålsöga här där man kan lägga in en sån egentligen ganska bizarr tradition att titta på gamla som tecknade kortfilmer från Disney en timme bästa sändningstid på julafton. Och att det görs just då, det är därför som vi fortfarande gör det.
Och sen så har det också blivit en del av berättelsen om DDR-Sverige och sådär. Alltså, Henrik Schiffer till sin The 90s show, han gjorde ju en rolig, som en amfetaminist visade han sig själv som barn och han skulle få sin årliga Kalle Anka fix. Och sådär, det finns en bild av att det var liksom enda gången på hela året som det visades överhuvudtaget animerad film i SVT.
Precis.
Vilket ju är en kraftig historieförfalskning. För det visades ju mycket animerad film, dock inte så mycket just amerikansk. Och framförallt inte så mycket Disney. För sen så under 70-talets som proggvåg och sådär så kodas ju Disney som nästan som en, i sig som en kapitalismsymbol.
Mm. Ja men precis, så att det blir ju också en del. Och det här att vi pratar om det som en tradition, att vi gör det till en tradition, det är också det att vi på något sätt hela tiden förstärker bilden av att det här är en tradition. För hade vi inte pratat om det som en tradition, hade vi inte benämnt det som en tradition, hade inte tidningarna varje år skrivit att nu kommer Kalle tillbaka, då hade du ju inte överlevt. Och vi vet ju inte om, säg, 10-15 år när, liksom, när våra barn växer upp. För jag kan ju säga att mina barn, de är ju inte jätte, de är 12 och 14, de är inte jätteintresserade av att kolla på Kalle. Inte alls på samma sätt som jag var när jag var liten.
Nej, på vårt julfirande så är det ju min svärmor som bryr sig.
Ja, men precis. Ja, nej men lite så. Jag känner ju för egen del, jag brukar ju använda den här timmen till att gubbsova lite. Det är det, då får man vila en timme under en ganska stressig julafton. Men så där fyller den ju sin funktion.
Absolut, det är ju också traditionsenligt. Nu ska far sova, nu ska far ta sig en gubbtuta. Nu blir det 5 minuter på den lille visaren på sofflocket för far. Det är väl det dina barn kommer att minnas. Precis.
Exakt, det är så vi gör här i Sverige.
Snedtänkt. Du, jag tänker att vi kanske så smart ska lämna Disney, för det finns ju annan jul-tv. Och,
jag vill bara innan vi lämnar
ja,
Disney,
att det fanns någonting.
Det finns en liten detalj
kvar. Det fanns med i den julsäcken.
Vi ska inte liksom gräva ner oss i vilka filmer exakt som byts ut under 70-talet, för det finns ganska många roliga där. Men vi låter lämna det därhän. Jag kan rekommendera som sagt min blogg där jag går igenom detalj.
Vi kan nämna att enskilda små bitar är ju bortklippta ur Musse Långben och Kalle på husvagnssemester. Där han får ja. En elstöt. Och...
Precis, det är det som är så roligt. Det är också en sån där, om man inte vet det, det är alltså från den här Musses husvagnssemester, där de sitter, han sitter med maj, de sitter och käkar majs. Och det är också sådär, det här ljudet, ding, det är ju få barn som idag förstår vad det ljudet kommer ifrån. Mm. Men det är också en sån separat historia. Och sen helt plötsligt sitter Janne Långben där med popcorn i näven. Man ser inte vad är det som händer från att majsen är i händerna tills att Janne Långben har popcorn. Och då är det precis som du säger, då är det en scen som är bortklippt att Janne Långben kör en gaffel rakt in i ett eluttag och på så sätt elektrifierar sig själv och majsen blir till popcorn. Och sen så tror jag även att i den här Kalankas fotografiska expedition så är det några scener som är bortklippta som är allt för våldsamma. För det är också en ganska, på samma sätt som Kalanka och nötkriget är våldsam, så är ju den här Kalankas fotografiska expedition väldigt, väldigt långsam. Eller inte våldsam, inte speciellt långsam. Våldsam är den. Likväl som Kalanka, den här Kalankas camping som ersatte emellan fotografiska expeditionen och nötkriget, så är den här där myrorna krigar mot Kalanka. Där de har som stridsrop, enligt uppgift ska de ropa Hoola Bandoola. Och att det är ju därifrån då Mikael Wiehes band har fått sitt namn. Jag har aldrig lyckats identifiera att man faktiskt ropar Hoola Bandoola.
Nej, det kan ha varit att Mikael Wiehe mindes fel när han skulle döpa. Då i början av 70-talet så var det inte så lätt att dubbelkolla. Han hade väl ingen VHS-spelare. Han hade, alltså, vi säger dem Hoola Bandoola, ja. Ja, men det säger jag, vet hon så.
Då får vi kalla det. Då får vi kalla vårt band. Eller
det är ett
band.
Bra band. Bra namn. Hoola Bandoola band. Som
ja,
vi säger.
Precis. Mm. Det jag ville bara liksom nämna innan vi liksom stänger den här julklappssäcken med Kalanka, det är ju att den stora striden under slutet på 80- och 90-talet, för då förändras ju det svenska tv-landskapet. Från 1956 fram till mitten på 80-talet så har ju Sveriges Television, först som en kanal och sen som två kanaler, de har ju helt dominerat. Det har inte funnits något annat sätt att se på tv i Sverige, förutom om, möjligtvis om du bor nere i Skåne, så kan man väl, så som jag uppfattat det, få in dansk tv.
Man hade ju tre kanaler. Alltså när jag växte upp så hade alla utom vi tre kanaler. Mina föräldrar hävdade att då måste man ha en särskild Danmarksantenn och det är inte lönt. Men alla mina klasskamrater hade tre kanaler.
Ja. Det var dina föräldrar som censurerade din uppväxt där, så att du inte fick se dansk tv.
Nej, de tyckte väl att jag tittade tillräckligt som det var på tv.
Så kan det ha varit. Men i alla fall på 80-talet då så kom ju TV3 som den stora uppstickaren. Och de köper ju 1988 så köper de rättigheterna till alla Disney-filmer. Och även då Kalankas julafton From All of Us to All of You. Och hotar med, eller säger att nej, men nu kommer vi ta över och sända det här som en del av vårat julaftonsprogram. Men då, det gör de aldrig, utan de låter Sveriges Television fortsätta sända From All of Us to All of You på 15.00 bästa sändningstid, så som det var tidigare. Och sen sände TV3 ett program, The New From All of Us to All of You, alltså en nyinspelning som Disney släpper på 80-talet, med delvis samma filmer som originalet, delvis samma som Sveriges Television visar. Och den sände de mellan 14.00 och 15.00. mellan 1989 och 1996, och sen sände Kanal 5 samma program 1997 mellan 14.00 och 15.00.
Ja, och det har spekulerats i hur det blev så här. Alltså Stenbeck träder då in på mediescenen och ska visa sina muskler, och framförallt vill han ju som ge SVT en allmän näsknäpp. Ni måste förstå att ni liksom inte är ensamma herrar på teppan längre. Här finns en annan herre, och den herren är minsann ännu härligare än ni. Så att, titta vad jag gör. Jag köpte ju dessutom hockey-VM i samma veva. Titta, det här kan jag göra. Ni ska inte ta någonting för givet. Men varför han sen lät dem ändå liksom fortsätta och bibehålla sin tradition, det vet inte jag. Utan hade han bara liksom statuerat exempel. Och förmodligen så fick han dem att betala någon förnedrande summa eller på något vis kröka rygg för honom.
Nej, men jag tänker också att någonstans, även om han hade liksom de ekonomiska musklerna och möjligheterna att knäppa Sveriges Television på näsan här i slutet på 80-talet, så tror jag att det hade varit enormt mycket bad will för honom om han hade plockat bort den här liksom den svenskaste av svenska jultraditioner. Och att liksom tidningarna hade skrivit att nej, men det är Stenbeck som har gjort att ni inte kan kolla på Kalanka på TV1 klockan 15.00. För när man tittar, för ett av de TV3 Kalanka julaftonarna som jag tror det är från 1996, den finns upplagd på YouTube. Och så tittar man på den, det som man framförallt irriteras av givetvis, det är ju att det är ständiga reklampauser, ständiga reklaminslag i det här programmet. Och så som det då givetvis var när det sändes i USA, men inte i Sverige. Så att jag tror så här att om Stenbeck hade gjort slag i saken och sagt till Sveriges Television att ni får inte sända det här programmet utan vi kommer sända det 15.00 på TV3 men med reklaminslag, då hade vi fått en riktig folkstorm. Det är jag helt övertygad om. Så jag tror att
jo,
det
men vi hade förmodligen också fått väldigt många fler parabolantennsinnehavare.
Ja, så kan det mycket väl vara. Så det var nog en balansgång där. Men min spekulation är att man vågade inte, för det hade inneburit alldeles för mycket badwill om man hade plockat bort Kalanka. För det finns ju ingen tv-tradition eller tv-program som är så heligt för svenskar som Kalanka. Och jag tror att det var ännu mer liksom så i slutet på 80-talet, på 90-talet, än vad det är idag.
Mm. Så småningom så satsar ju TV3 också på Anna Ankas jul. Det gjorde de för några år sedan. Det var,
blev det inte var riktigt lika stor succé faktiskt.
Nej, det blev inte samma tradition.
Men det är en ganska rolig grej ändå, att du kör Anna.
Hej, det här är Anna Anka. Idag är det julafton och det är säkert många som sitter där och väntar på vad jag har att bjuda. Det har varit mycket snack och skriverier, så alla har en liten nyfiken Anka i sig själv. Så här är jag för att göra julen rolig. Och jag tänkte att alla ni som sitter ensamma hemma, ni behöver inte vara ensamma, för jag är här och jag är med.
Men du, nu är jag hård här. Nu säger jag, nu lämnar vi Kalanka och så tittar vi på andra jul-tv-traditioner. Det är ju några program, vill jag säga, som åtminstone som under en viss period plötsligt lite från ingenstans dubbades till jul-tv-traditioner av SVT. Mm. Jag tänker på Svensson Svenssons julavsnitt. Mm.
Precis.
Jag tänker på Jonas Gardells lilla monolog Mormor gråter.
Mormor gråter.
Och sen tänker jag, och den är ju också så där lite otippad, Kan du vissla Johanna?
Ja, alltså den är ju väldigt udda på något sätt. Den sänds i Sveriges Television, jag tror det är 94 som det sänds första gången, början på 90-talet i alla fall. Och skam att säga så har jag faktiskt aldrig sett Kan du vissla Johanna. För vi stänger alltid av tvn 16.00 när Kalanka är slut och så går vi och äter.
Men den har visats sen dess?
Ja, sen 94 så har den visats varje år. Första året så sändes den på kvällen. Och så som jag har uppfattat det, så då var det liksom, det var inte tänkt att det här skulle bli en jultradition, utan det var en kortfilm eller en film man sände helt enkelt på julafton. Och sen så, det som tror jag blev själva liksom grejen som gjorde till en jultradition, det var att man året därefter lade just i anslutning till Kalanka, att man lade 16.00. För då blir det här att man ser det i ett svep. Det är många som stannar kvar efter att de har sett Kalanka. Man säger att, säger man att 3-4 miljoner svenskar varje år tittar på Kalanka, så är det 1-1,5 miljon som sitter kvar och kollar på Kan du vissla Johanna. Och det finns ju överhuvudtaget inget jultema i den filmen.
Nej, Kalanka är en bra lead-in, som man säger på tv-lingo. Nej, men Kan du vissla Johanna, det är väl manus av Ulf Stark som skrev, han är död nu dessvärre, men han skrev på 80-90-talen en massa böcker för barn och unga som hade ett lite, det var någon sorts förhöjd socialrealism och sådär. Det handlar, min vän Percys magiska gymnastikskor, eller en av Alexander Skarsgårds första roller, det var en Ulf Stark-film som handlar om hur fyra killar tar en sista natt med sin hund innan den ska avlivas. Ja, men det fanns ofta någon sorts som tragisk klangbotten och handlar gärna om ett oväntat möte, två människor som man inte trodde skulle tycka om varandra som gör den då. Och han var ju ganska populär, så SVT gjorde många filmer på underlag av Ulf Stark. Och det här är ett av de exemplen. Och det är väl också där Per Oscarsson någonstans, som ju under liksom 50-talet var liksom det stora geniet, sin tids Torsten Flink. Och sen 60-talet blev liksom den tokige, alltså the loose Canon som helt plötsligt klädde av sig i Hylands hörna och bara några månader senare sa knulla 3 gånger i ett konstprogram i SVT.
Och så,
ja, men alltså, överhuvudtaget en udda figur som ena veckan gick ut och sa att nu är jag vegetarian och sen nästa vecka berättade att nu har jag startat en fårfarm. Och sen, nu är jag ateist och sen så nästa gång så, nu är jag med i Jehovas vittnen. Han var liksom en sökare på alla sätt och vis och en, ja, men en udda fågel, men från och med ungefär Kan du vissla Johanna så blir han ju istället liksom mysgubben. Och jag tror ingen var mer förvånad än Per Oscarsson att hans offentliga persona ombildades på det sättet.
Men så det, du tänker att det kan du vissla Johanna här där som sätter, gör, liksom lanserar honom i det facket som mysgubben?
Ja, alltså sen poppar han ju upp i x antal julkalendrar. Han hade i och för sig redan varit med i en, den som kanske gick 87 som hette Julpussar och stjärnsmällar kan heta. Så där är han väl med och där börjar den nya Oscarsson, alltså han som var ett orosmoment som ung, han blir trygghet som gammal. Jag upplever honom som en institution i julkalendern. Sen när jag kollade upp det så visade det sig att både Johan Ulveson och Eva Rydberg har gjort fler än han. Men han känns ändå väldigt julig.
Ja, men det är väl den här klassiska någonstans att man skapar sig en bild av hur saker och ting är när man är i en viss formativ ålder. Och du var i en formativ ålder där när Per Oscarsson gick in i den här rollen och då får man liksom, då tänker man att det är Per Oscarsson som är, det är han som gör julkalendern i princip med varje år.
Men det finns ju ett par andra institutioner som vi också ska hinna svepa förbi, tänkte vi.
Ja, alltså tittar man på det som är min personliga favorit, inte helt oväntat, det är ju Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton senare på kvällen. Det brukar väl sändas runt 7-snåret numera på Sveriges Television. Och jag vet inte, jag har läst någon undersökning som är gjord för ganska länge sedan att det är framförallt alltså akademiker i storstäder som håller Karl-Bertil liksom högt, som liksom tycker att det är en viktigare jultradition än Kalle Anka.
Just det, och det är ju gymnasielärare i Göteborg.
Ja, ja precis. Jag är väl liksom den perfekta målgruppen för de som gillar, som tycker att det är en viktigare jultradition än vad Kalle Anka är. Och sen så är ju det är en helt annan typ av berättelse, ett helt annat, även om den är betydligt kortare, den är väl 25 minuter lång ungefär, så kortare än vad Kalle Anka är, så där finns det ju ett tydligt jultema genom hela filmen. Och det här var ju inte tänkt att det skulle bli någon, liksom någon julaftonsklassiker från början när Tage Danielsson skrev den här, typ, vad är det, 1964 någonting sånt där, den berättelsen kom första gången.
Han har det året gett ut sin andra bok som heter Sagor för barn över 18 år.
Och, men för det här har jag funderat över en sak
till den. Alltså, han ger sig ut på Wahlström och Widstrand och hans fru jobbar där och de umgås nära förläggaren Per Gedin. Och så han får ju frågan, kan du skriva en liten extra saga som vi kan ge ut i ett specialhäfte och ge till kunder och kollegor och så. Och där skriver han denna. Och,
för visst är det så att den inte är med i första utgåvorna av Sagor för barn över 18 år, utan den kommer senare.
Precis, sen så småningom, med så alla pocketupplagor och så integreras den i Sagor för barn över 18 år.
För jag vet när jag köpte, det var ju väldigt vanligt på bokreorna när jag växte upp på 90-talet att det här Tage Danielsson-paketet liksom fanns med varje år på bokreorna. Och då vet jag att jag köpte den när jag gick på gymnasiet. Och där är ju Karl-Bertil Jonssons julafton med som en del i det här Sagor för barn över 18 år. Men från början var det då en specialutgåva som skrevs liksom separat. Men som ändå en del i det här. Liksom han hade skrivit alla de här andra sagorna.
64, det var för Tage Danielsson sagans år.
Ja,
sen 65, då var det predikningarnas år. Då gav han ut boken på stilla.
Ja, just det.
Ja, men då testade han det uttrycket. Han fungerar nog lite så. Men filmen är från 75, va?
75 är det den sen som
blir första gången.
Precis. Och då är det ju givetvis, och det känner väl alla snedtänklyssnare till, Parolin som har tecknat.
Känner man inte till det får man inte lyssna vidare. Då får man stänga
Då får ni stänga av. Du har väl till och med gjort ett avsnitt där du har pratat med Parolin. Jag minns inte om ni pratade så mycket om Karl-Bertil i det avsnittet.
Ja, det gjorde vi också. Ja, det var det första julspecialen vi gjorde. Okay. Just det.
Just det.
Ja, nej, men, ja, precis. Han berättade lite grann om den här hakkorsflaggan och
just det.
Lite så. Det kan man lyssna på. Det finns fortfarande kvar att lyssna på SR Play och där poddar finns.
Ja, härlig radioröst du fick till det.
Tack.
Nej, men i alla fall, Karl-Bertil, den finns ju som en berättelse från 1964. Och sen 1975 så vill ju Radiotjänst, som det heter då, att ja, men, vi gör en film av det här. Vi gör någonting som kan sändas på julafton. Och då finns ju redan i princip ett manus. Det är inte identiskt det som sägs och det som görs på Karl-Bertil, alltså i julfilmen, jämfört med det som står i boken. Men den är ju nästintill. Den är väldigt, väldigt snarlik, så att manuset finns ju redan. Och sen så spelar man in rösterna först innan Per Åhlin får teckna filmen. Så att rösterna finns redan, med Toivo Pavlo som pappan och Per Andrén som Karl-Bertil.
Vad sa du att du gjorde, sa du?
Jag gav fasters porslinstallrik till en fattig.
Är du inte klok, pojke?
Jag har tagit en massa andra paket också från rika människor och gett dem åt fattiga människor.
Va? Jag har närt en kommunist vid min barm.
Jag vill bara skjuta in nu, bara för alla kalenderbitar och så. Du sa att det heter Radiotjänst. Alltså det byter, Radiotjänst byter namn i slutet på 50-talet till Sveriges Radio. Men ja. Sveriges Radio är som långt in på 80-talet. Det är programbolaget som både gör radio och television. Så är det sagt.
Så det inte blir massa hatmejl på, eller skriver det i Facebookgrupper och liknande, att jag har sagt att du har rättat mig där. Det känns tryggt.
Ja, sen från början är nog tanken att det ska göras en spelfilm. Och så visade det sig att det är för dyrt och för krångligt att göra en kostymfilm. Och då kommer ju taget på att, vänta, jag har ju en god vän som är ganska duktig på ritstiftet. Och som har fått bilder att röra sig för. Och Åhlin var nog glad och tacksam för uppdraget, för han hade ju precis ganska nyss färdigställt Dunderklumpen som kommer 74. Mm.
Ja, alltså sen är det ju lite intressant med hur man väljer vilka som ska göra rösterna till det här, för det är ju liksom långt ifrån självklart. Alltså Toivo Pavlo som gör pappans röst, han är väl, jag tror jag har hört något rykte om att han är liksom en av de bäst betalda skådespelarna i Sverige vid den här tiden. Och han har gjort liksom massa röster och massa roller och är liksom en högt uppburen skådespelare när det här görs 1975. Och jag tror att Tage Danielsson då, som är med under inspelningen, ger ju inte honom någon regi överhuvudtaget, utan han förväntas att kunna det här utan och innan. Medan då Per Andrén som gör rösten som Karl-Bertil, det är ju ingen skådespelare, utan anledningen till att han överhuvudtaget får rollen, det är att jag tror att det är hans faster som har jobbat med Tage i samband med någon inspelningen i Stockholm. Och där Tage liksom kläcker ur sig i fikarummet, är det någon som känner någon som är i målbrottet? Ja, det är liksom det enda kravet för att få göra Karl-Bertil, det är att det ska vara en kille i målbrottet. Och det är ju verkligen Per Andrén när han spelar in det här. Det är ju det som är väldigt signifikant för hans röst på något sätt.
Mm. Toivo Pavlo, jag undrar om inte han var knuten till tv-teatern. Alltså på den tiden hade ju Sveriges Radio en fast tv-teaterensemble. Jag tror att Pavlo var med. De hade jobbat ihop tidigare också. Toivo Pavlo spelar ju Dante Alighieris pappa Hugo Alighieri i Mannen som slutade röka.
Just det. Och sen så gör han väl även röst i Pjäsos äventyr några år senare. Det är väl det, även i den svenska ordproduktionen som han är med, tror jag.
Ja, han är ju spikern, Elsa Beskow. Mm.
Den amerikanska författarinnan Gertrude Steins salong var det nav kring vilket det konstnärliga Paris snurrade. Och hennes ständiga följeslagerska var hennes sällskapsdam Alice B. Toklas.
Precis. Så att han har ju liksom ett samarbete med Hasse och Tage, både tidigare och senare. Men det är väl framförallt för den här rösten som han är känd. Alltså är det någonting som folk kommer ihåg av honom, så är det ju rösten som Tyko Jonsson på julafton.
Ja, han spikar ju också Kalles klätterträd vid ungefär samma tid och gör en ikonisk inläsning av Loranga Masserin och D'Artagnan.
Kvickt sliter han av sig kläderna. Tills han stod i bara kalisongerna. Ja, det var hans bästa förresten, med små tryckta abborrar i borden.
Ja, precis. Så att alltså det är ju framför, jag tror att det är rösten folk kommer ihåg av honom. För det är ju det är rösten som etsar sig fast. Och det finns ju så många ikoniska repliker ifrån Karl-Bertil Jonssons julafton som jag liksom med mina kompisar på gymnasiet citerade.
Tyst! Vi har sett på tv.
Ja,
jag har närt en kommunist. Just det i låten Granna.
Tyst! Jag ser på tv!
Ja, men precis. Jag har närt en kommunist vid min barm. Och så vidare, och så vidare. Det går ju liksom att lägga in hur många olika klipp som helst ifrån.
Ja, och nästan... också Tages egna, alltså de här överlastade ironierna.
Ja, alltså det är ju det sättet som han skriver de här texterna på, och hur han liksom fraserar och hur han läser upp är ju helt fantastiskt.
Det var på den tiden då en 14-årings idoldyrkan inte nödvändigtvis behövde vara av sexuell natur. Den sortens formuleringar som är lätt att tycka om.
Robin Hood var Carl Bertil Jonssons idol. För det här var på den tiden då en 14-årings idoldyrkan inte nödvändigtvis behövde vara av sexuell natur.
Ja, men Carl Bertil Jonsson har ju någonstans också alltså, levt ett eget liv. Alltså det är inte så många år sedan Per Olin släppte den som bilderbok. Mm. Alltså det är nu på 2010-talet. Och det är ju bara förra året som Henrik Dorsin gjorde en välbesökt musikalversion på Skala Teatern. På
Skala Teatern, precis. Och jag tror, alltså nu är jag lite så här ute och på hal is. Men min uppfattning är att liksom under de första kanske 10, 15, 20 åren så levde liksom Carl Bertil på julafton lite ett liv i skymundan. Det var inte en alltså även om det sändes varje år. Så när man har tittat, det står inte så mycket om det i tidningarna, men det som är väldigt tydligt är att det flyttas ju runt i tablån. Vissa år känns det 17.30, vissa år känns det klockan 19, ibland känns det 18.30. Men Kalle Anka har ju sin fasta tid 15.00 från 70-talet, medan Carl Bertil då hoppar runt lite. Och jag har någon idé, någon bild av att ja, men det är egentligen först på 90-talet, slutet på 90-talet, kanske till och med in på 00-talet som det här blir en ikonisk del av julafton. När vi som såg Carl Bertil när vi var små liksom började växa upp och själva började ha åsikter om saker och ting, det är då vi gör det till en jultradition på något sätt.
Jag tror också att det hänger ihop med Tage Danielssons död 1985.
Ah, det är inte omöjligt.
Och därefter, alltså, och sen ikoniseringen av honom. Alltså, han blev ju väldigt mycket någon sorts representant för liksom det kloka, sunda då Sverige. Tage dör 85, det är samma år som Fred Åkerström. 86 dör Palme då, och 87 dör Cornelis.
Alltså, Cornelis, precis.
Det är ju liksom ett folkhemmets både bygga, 85 dör också Tage Erlander för övrigt. Mm. Alltså både de som byggde det och de som häcklade försvinner där inom loppet av några år. Beppe Wolgers dör 86 också. Mm. Alltså, och efter det så har ju liksom auran kring Tages röda kalufs bara liksom glimrat lite mer och mer för varje år. Mm. Och Carl Bertil tolkas ju av många som en sorts porträtt. Alltså att Per Olin skulle ha haft honom som förlaga då med det stora orangea kryllet, som man säger på skånska. Det hävdar ju Olin att det var helt slumpmässigt att det blev så. Men,
ja, Per Andrén hävde, sa ju, alltså han som gör rösten. Jag lyssnade på en intervju som han gjorde för journalist förbundets podd, typ.
Just det. Jonas Nordling intervjuade honom, som också har gästat Snedtänkt ett par gånger.
Ja, just det. Han hävdade ju i den intervjun att Per Olin liksom sätter, det är snarare bilden av Per Andrén som, sen att har han inte använt honom som en förlaga, men när Per Andrén sen får se Olins teckningar så ser han, men det här är ju nästan ser ju precis likadant ut som jag, förutom hårfärgen. Så att, men därmed, alltså det orangea håret, tror du inte att det ändå på något sätt finns en koppling till Tage där?
Jag tror att det kan säkert ha funnits någonstans i Per Olins bakhuvud. Sen skulle han ju som den visuella artist han är säkert hävda att det har ju, alltså, den färgen är väldigt bra som kontrastfärg eller som för ikonografins skull. Men det där är ju alltid svårt att veta. Jag tror att det har bidragit i alla fall till att som Carl Bertil har vuxit som alltså att auran också kring den har blivit allt mer lysande med tiden. Alltså att det är så förknippat med liksom hela Tage Danielssons uttryck. Mm.
Jo, så är det ju. Och sen så är det ju, den är ju väldigt, väldigt väl, alltså välgjord. Den är ju gjort på ett väldigt speciellt sätt. Och om jag, liksom, jag gillar Jultomtens verkstad från 32 för att det är så mycket detaljer och för att den är så alltså fint gjord, så kan man ju titta på Sagan om Carl Bertil Jonssons julafton. Dels har vi själva texten inläst av Tage Danielsson som bara den i sig är värd att lyssna på. Men med Per Olins liksom illustrationer och alla de liksom roliga detaljerna som finns i filmen gör ju den liksom till ett mästerverk. Och när man liksom tittar på, och det kan man ju roa sig med på julafton. Jag brukar ju alltid göra det på Twitter, på några av mina Twitterkonton, att under Carl Bertil liksom notera vilka olika anakronismer som finns i den här filmen.
Vilket år kom Sartres Le Mot?
Jag tror den kommer 62 eller 63. Ja. Och sen så den här nygammalt började sändas 1971. Och tvn kom ju, som vi sa, till Sverige inte förrän på 50-talet. Mm. Så det finns ju bra många detaljer.
Vilken tomodern film är det de tittar på?
Det är Lilla helgonet från 1944.
Och gengasapparat på bilen och som sagt då, den här liksom flaggelangen där vi också ser Nazitysklands flagga, precis. Perioden 33-45.
Ja, precis. Och Tage Danielsson har ju sagt i någon intervju att den ska utspela sig på 40-talet. Det är liksom där han har förlagt berättelsen. Och precis, det finns ju jättemånga detaljer, som gengasbilen, som en svensk tiger, som hakorsflaggen. Taxeringskalendern är från 1942. Om man tittar finns en, liksom, årtalet är tryckt på den. Samtidigt så slänger ju Parolin på ett väldigt snyggt sätt in alla de här små detaljerna som gör att den skulle lika i, alltså man kan placera den på andra, i andra tider, liksom 60-talet, 70-talet. Och det är också det som är roligt, att leta efter små detaljer i den här filmen.
Jag ska säga att det var inte bara Henrik Dorsin förresten som gjorde en Carl Bertil-dramatisering, utan både Malmö stadsteater och Uppsala stadsteater och någon av läns- eller stadsteaterna uppe i norra Sverige gjorde nästan samtidigt. Alltså det blev en liten våg för två, tre år sedan. Så den hålls aktuell.
Mm. Och jag tror just att det är liksom den här generationen som är födda på 70-talet som håller den här väldigt varmt om hjärtat på något sätt. Vilket gör att den lever vidare. Jag tror att den har större möjligheter att leva kvar om 10-15 år än vad Kalanka på julafton, eller Kalanka klockan 15:00 har.
Sen är det också en sån film som i och med att Tage Danielsson var en ironiker går att tolka på olika sätt. Och en av sin generations stora hjärnor och debattörer, Isabella Löwengrip, hon gick ju ut för ett antal år sedan och avfärdade som kommunistpropaganda.
Ja, jag vet att vi hade någon, när jag gick på gymnasiet och var liksom engagerad inom någon form av gymnasievänster, så hade vi alltid Carl Bertil som liksom någon form av symbol för det vi gjorde lite grann också. För att, men man såg, man tar från de rika och ger till de fattiga. Men det har jag ju, när jag tänkt på det i efterhand och liksom ser på det nu, så alltså, han är ju inte speciellt socialistisk eller kommunistisk i det han gör. Det är ju snarare, han är ju en ganska liksom högborgerlig konservativ inställning. Att han ger de här gåvorna till de fattiga. Men de har ingen nytta av de här servettringarna i päronträ eller den här lemo i original, på originalspråk. Utan det blir ju väldigt konstig. Alltså det är klart, hade han varit socialist på riktigt, då hade han ju tagit pengar från sin pappa.
Då hade han stuckit kniven i sin far eller hissat upp honom i pianotråd.
Ja, men precis. Och liksom verkligen arbetat eller jobbat för en arbetarstat i Stockholm på 40-talet. Ja. Men det får vi inte visa.
Det hade varit en julberättelse det.
Det kan vara någonting som kanske inte alls kommer i framtiden.
Nej, men jag tycker att alla missuppfattar Carl Bertil. Alltså alla som påstår att det här är budskapet, har liksom missat det här begreppet ironi. Mm. Att det finns, alltså, man kan säga så här, men samtidigt så säger man så här. Alltså det är,
jo.
Ironiker ja, men det var ju som trollkarlar, liksom, de fintar oss.
Ja, Tage Danielsson var ju en mästare på det, och det märker man ju väldigt tydligt i hans text till Carl Bertil, att precis som du sa, den är ju överlastad med ironier och vändningar och små passager och små blinkningar, och även så som man fraserar och hur han läser upp den gör ju att man nästan varje mening går ju att tolka på olika sätt. Och det är också det som gör den så rolig att titta på, för att varje år så hittar man nya detaljer i den som man kan hänga upp sig på eller fundera över.
Sen ska man inte glömma att till alla de som bidrog till den, Marianne Stjernqvist heter förresten hon som gör Carl Bertil Jonssons Hulda Moder. Vi hör också Åke Fridell som byrådirektör, H.K. Bergdahl, och Katrin Westerlund som hans hustru. Men sen så en viktig del av ljudbilden är ju också Gunnar Svenssons soundtrack och Arne Domnerus saxofon. Sedermera satte ju tag också text till det där soundtracket. Finns inspelat med både Tommy Körberg och Svante Thuresson. Såklart. Precis.
Karl-Bertil Jonsson som är 14 år.
Vi lämnar det och sen lite avslutningsvis vill jag också prata begreppet julvärd.
Mm. Det är ju någonting som har blivit en jultradition under liksom de senaste 15 åren, det här att vi har en ny julvärd varje år. Alltså sen Arne Weise slutade 2002 så har vi ju haft nya julvärdar varje år. Alltså det har blivit en grej av att Sveriges Television då ser vem är det som ska sitta och leda oss genom julaftons tv och få tända ljuset ett par minuter innan Kalankas julafton börjar. För det är ju liksom också en del av det här jultv-traditionen. Att det ska vara sitta någon där och guida oss. De klassiska tv-hallåerna togs, jag kommer inte ihåg när de togs bort, men det är ju ganska länge sedan som de togs bort. Men på julafton
jag minns
så
att Henrik S. Järrel rasade när det skedde.
Jag förstår. Men då så tittar man tillbaks, längre tillbaka, så före 2003, så finns det ju någon bild där att ja, men det var Bengt Feldreich först. Från slutet på 50-talet fram till 60-talet. Och sen efter det så var det Arne Weise i princip varje år fram till 2003. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Utan Arne Weise har ju varit den som har varit julvärd flest gånger. Men det är ju ganska många år under ja, slutet på 70-talet, slutet på 80-talet. Som det har varit andra julvärdar.
Ja, det fanns en kvinna som heter Jeanette, eller hette Jeanette von Heidenstam. Som jag tycker det pratas på tok för sällan om. För att hon var en... Hon anställdes på SVT typ 57 och var den första kvinnliga nyhetsuppläsaren och så småningom producent med ett jättestort CV. Och hon poppade ju, hon var också TV-hallåa på 60-talet och hon poppade ju ofta upp, syntes mycket. Hon var för övrigt med i något som hette Hallåornas jul som också kom 1960 där alla TV-hallåorna satt och julpysslar. Det tycker jag är lite sorgligt att inte det blev traditionen istället för Kalankas julafton.
Det hade varit någonting. Då hade Henrik S. Järrel kunnat vara med på julafton. Hade han sluppit rasa över det.
Ja, nej men skämt åsido. Jo men hon gjorde väl också ett antal julvärldsinsatser. Och jag vet inte heller liksom hur stor den grejen var. Att man satt i, alltså, ja det tändes ett ljus. Och ja, det är ju det här med att det finns många ensamma. Som, och aldrig är man så ensam som på julafton. Och då ska liksom julvärlden tala ganska mycket till dem.
Men tror att det finns just från ett av de åren som Jeanette von Heidenstam var julvärd. Jag tror att det är i slutet på 70-talet, kan vara 78-79 där någon gång.
God eftermiddag mitt herrskap, både herre och fru, både pojkar och flickor. Och en riktigt god jul önskar jag er allesamman.
Och jag tror inte att det är som idén med julvärd som sådan var väl kanske inte en jättestor grej där på 70-talet. För det, och även in på 80-talet, det kan man ju se i slutet på 80-talet, jag tror det 89, 90, 91 någonstans, så är det ju tre år där Björne får agera julvärd. Och det säger ju någonting om att det kanske inte var så jätteinstitutionaliserat om man låter Björne, alltså Jörgen Lantz, i en björnkostym agera julvärd.
Nej, sen ska man ju förstå att Björne var ju huge när det begav sig. Alltså han fick ju till och med tidningen Månadsjournalens intelligenspris. Det var han och Benny Andersson och Alf Henriksson bland annat som fick. Och Marie-Louise Ekman tror jag. Men Björne var ju för all del, alltså han var ju visserligen först och främst alla barns vän, men han var ju också, alltså det fanns ju år då, det fanns ju inte en nyårsrevy i Sverige som inte hade en Björne-parodi. Och sådär, alltså han, det var ju ett fenomen, Björne.
Jo, så var det ju absolut. Det ska man absolut ha med i bilden, men att ändå att lansera honom, alltså en karaktär på det sättet som julvärd, är ju på något sätt en indikation på att vi, det kanske, alltså den är inte riktigt lika institutionaliserad och viktig som den är idag. Men man kan också se det här lite grann, för det är ju samma veva som TV3 försöker liksom lansera eller köpa Kalanka, så att vi liksom har ett brott här i slutet på 80-talet, på 90-talet. För sen 91 så kommer ju Arne Weise tillbaka, han har varit julvärd under 80-talet, ville ju egentligen sluta. För han var ju inte jätteglad över att varje julafton tillbringa den på Sveriges Television. Han ville ju vara hemma med sin familj och fira jul, har han ju berättat i efterhand. Så han var ju ganska bitter, har man ju förstått, över att varje år få sitta på tv under julafton. Och det året som han gjorde comeback då efter Björne, jag tror det är 91, så var ju tanken att det här skulle spelas in i förhand, att det skulle vara en inspelning av Arne, så att man spelade in det några dagar innan julafton, vilket ju inte är jättekontroversiellt kan jag tycka. Men då var det någon tidning som avslöjade det här och liksom ställde Sveriges Television åt väggen, att så här kan du inte göra, precis med det här argumentet som du sa, tänk på alla stackars ensamma människor som har det här som sin enda vän på julafton, det kan du inte spela in några dagar innan, det blir ju liksom på låtsas, det blir ju fejk. Så då fick ju Arne Weise pallra sig till studion på julafton, och sen så gjorde han det varje julafton fram till 2002, då han gjorde sitt sista år. Och som sagt, jag har förstått att han var inte jättenöjd med det upplägget. Han tyckte inte jättemycket om att tillbringa varje julafton jobba på tv.
Nej, sen tyckte å andra sidan Arne Weise ganska mycket om kameran.
Ja, och, absolut.
Sådär, så att han gjorde... Han vände det nog till sin fördel. Att, alltså, hans egen berättelse minns jag från de sista åren. Det var ju att ja, men då har jag mina traditioner och mina... Jag går till samma frisör varje julafton och så säger vi god jul till varandra. Och så. Är det så det får vara?
Ja.
Men det här med att... Som vi var inne på inledningsvis, att julvärlden en gång i tiden ju inte var någon särskilt big deal. Det är ju inte så konstigt, för som du säger, man hade ju alltid hallå. Mm. Varje kväll så hade ju SVT sina, och, eller SVT 1, eller TV 1 som det hette, och TV 2. De hade ju sina respektive hallå som ju guidade oss genom kvällen. Och de kunde vi ibland stanna ganska länge hos. För att det här programmet är slut lite tidigare än vad vi hade tänkt, och nu är det någon bandmaskin som inte startar och även om man kanske aldrig riktigt uppfattar namnet på mer än just Henrik S. Järrel och möjligtvis Hans Waldenström, han med den stora borstiga mustaschen, så var det ju ansikten som var liksom extremt välbekanta för oss.
Ja, men det är klart att när det försvinner och när det plockas bort, så blir ju just att man har kvar det på jul. Ja, men då är det vi minns från vår... Alltså, vi kopplar det på något sätt till vår barndom, och att så här var det på tv när jag växte upp. Då känns det tryggt och känns det skönt. För återigen, jag tror ju verkligen det här att så som man hade det, eller det man upplevde i en viss formativ ålder, säger 10, 11, 12 års åldern, det är det som brukar rätsa sig fast som det normala. Som, ja, men det är så här man ska göra det.
Det är så det ska vara. Och
ja, men precis.
Gör någon på något annat sätt, då använder jag många utropstecken på sociala medier.
Precis.
Och kan jag
rasa. Ja, herregud, jag kanske till och med skriver ett inlägg någonstans.
Mm. Detta om jul-tv. Alltså, det finns ju förmodligen ytterligare saker att nämna. Men jag tycker att vi har gjort ett ganska ändå översiktligt svep.
Mm.
Du, Mattias Axelsson, stort tack för att du tog dig tid.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Vet du vad du har varit med i?
Ja, jag har varit med i Snedtänkt.
Just det, en podd för Sveriges Radio som också sänds i P1. Och vi som gör det programmet är ju förutom jag då Andy Lundgren som snyggar till ljud och Niklas Runsten som klipper. Mig når man på helst bara positiv respons @gmail.com. Och nu kommer då frågan till dig. Vet du vad vi ska prata om nästa vecka?
Jag tror att du kommer prata om någonting betydligt mindre juligt i alla fall.
Det var nästan en feg gissning, men ja, absolut. Jag får för en gång skulle ge dig rätt. Eller ge gästen rätt.
Ja.